Hej på er, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 426 av Ångestpodden.
Ja, ett extra långt avsnitt blir det idag, vill jag bara säga redan nu.
Ja, och när ni lyssnar på det här så har vi varit i riksdagen. Men när vi spelar in det här så har vi ännu inte varit det.
Nej, det stämmer.
Det stämmer, så det är ju två nervvrak som sitter här.
Ja.
Ja, gud vad skönt att vi har det här avsnittet nu då.
Ja, jag vet.
För idag har vi ju med oss Erik Granqvist.
Ja.
Som är aktuell med boken Inkilad om dolda övergrepp i idrottens skugga. För Erik är ju gammal ishockeymålvakt, numera ishockeyexpert och numera också en av våra absolut bästa vänner.
Ja men verkligen, alltså jag ville aldrig att den här inspelningen och eftermiddagen skulle ta slut med Erik. Det var helt otroligt att få sitta ner med honom. Det är också så jävla befriande med liksom en så här spottig urman som gråter.
Alltså
det är så förlösande på något sätt och jag tror att väldigt många kommer känna samma sak när man lyssnar på det här.
Erik grät, vi grät, Miriam som gör praktik hos oss grät. Det var tårar i studion.
Ja, det var det verkligen.
Men jag tänker också så här, det är många som har önskat fler avsnitt om just idrottsvärlden.
Mm.
Så varsågoda, ja, kan man väl nästan säga.
Ja.
Vi rullar intervjun med världens bästa Erik Granqvist.
Varsågoda!
Jag är så glad att vara här och det är en ära för mig att vara här. Ni har en hälsning från 7-Eleven på Vasagatan.
Det är otroligt.
Jag är där och ska köpa fika precis innan jag kommer hit om en Uber. Och berätta för killen och tjejen som står att jag ska till Ångestpodden. De underbara tjejerna Ida och Sofie. Som jag har lyssnat på jättemycket. Och då vänder sig tjejen om som gör den här varma mackan och lyser upp. Ångestpodden! Ja, ah, jag älskar den. Och då visade det sig att hon heter också Ida. Och hon sa att jag har lyssnat på den så mycket och ger väldigt mycket stöd. Och det är härligt att höra på olika livsöden. Att man känner sig inte lika ensam. För vi har ju alla våra saker som vi delar med. Och så en kram till Ida från mig. Och tack för otroliga mackan du gjorde. Oh. Och sen så hälsningar och kramar till er två.
Det vi måste också gå dit. Vi måste gå dit.
Ja.
Alltså jag vill ju det nu.
Och killen där som stod och jobbade, han hade inte lyssnat på Ångestpodden, men han blev otroligt nyfiken.
Ja, det kan man göra nu.
Den ska jag också lyssna på. Och så började de prata om det, så det blev ett långt samtal där. Det blev över en kvart där på 7-Eleven. Så var därför jag kom in precis i tid hit till...
Ja.
Erat fina ställen ni hyr här.
Men du Erik, vi är så glada att du är här. Så du anar inte. Och jag kan också säga att jag vet att våra lyssnare är det. Och detta sa jag ju lite till dig nu innan. Att vi får så mycket önskningar. Kan ni prata mer om idrottsrörelsen? Kan ni prata om den världen? Det passar så bra i er podd. Men ni har pratat för lite om det. Och så är du liksom här idag. Och så ska vi prata om hockeyvärlden, idrottsvärlden, machokultur, allt.
Och tystnadskultur.
Mm. Ja, den här rädslan att våga prata om det som är bakom ibland den tuffa fasaden, den hårda ytan. Men jag har levt i den där världen i över 40 år och jag älskar den. Jag önskar att alla unga tjejer och killar börjar med den sport jag älskar mest, hockey. Men jag ser samtidigt att vi måste uppdatera, framförallt på ungdomsnivå, hur man hanterar varandra och på olika sätt så att det blir tryggare och säkrare miljöer. Och som jag sa, jag är så enormt nyfiken på er och skulle vilja fråga er 1000 frågor.
Nej, det får du inte.
Men känn er fria och fråga om exakt vad ni vill.
Ja, då ska du få första frågan. För de som inte vet, vem är du?
Ja, vem är jag? Det har varit en fråga som jag har gått väldigt djupt i mig själv på ett existentiellt plan. Framförallt de senaste 25 åren. Men jag skulle säga att jag är en stolt pappa till Jonathan som är 13 år och vi bor i Ängelholm tillsammans med Yvonne, min underbara sambo sedan 19 år tillbaka, som faktiskt en stor anledning att jag vågar skriva den här boken Inkilad tillsammans med Johan Esk, när hon sa att om inte du vågar berätta vad som hände för dig för över 30 år sedan, hur ska då en ung tjej eller kille som blir utsatta idag våga? Och det var det som liksom knuffade mig att ha modet att våga berätta min historia. Men en del av er lyssnare kanske känner igen mig från Viaplay hockeysändningar där vi gör NHL, världens bästa liga, analyserar det, och sen gör vi junior-VM och och hockey-VM. Så jag får jobba med min stora hobby hockey, och det är jag väldigt tacksam för.
Mm. Men du har ju liksom lyssnat på Ångestpodden, bara det tycker jag är otroligt. Så du ska ju få Ångestpodden-frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, för mig, jag har känt väldigt många typer av ångest. Alltså både den här oron på kvällen när det börjar få tryck över bröstet och tankarna bara virrar runt i huvudet och ibland det känns som att jag inte vet vad man ska ta sig till. Det började jag uppleva i mitten av tonåren ibland. Och det var lite mer kopplat till prestationsångest. Jag skulle vara duktig pojke och försöka vara absolut bäst i skolan och bäst i idrott och det. Så den prestationsångesten hade jag känt av, men efter jag utsattes för ett inkilningsövergrepp då som 18-åring, då blev det något helt annat. Då kom det ganska fort självmordstankar att jag önskar att planen skulle störta, och då kunde jag börja vakna men 5 gånger per natt helt kallsvettig och få sådana här panikångestattacker. Och det kunde vara triggervarning, saker som jag kommer berätta i den här podcasten, men jag gör det för att dela med mig och förhoppningsvis hjälpa någon att be om hjälp när man börjar dras in i mörker. För det finns ju faktiskt professionell hjälp att få. Det visste inte jag då när jag var ung, men det finns ju det. Men ångest för mig är ju det är olika grader av rädsla, där det värsta är ju, som jag upplevt av ångest, det är ju panikångestattacker, alltså att vakna och tro att man ska dö och det är ju, men sen finns det andra grader av ångest som jag fortfarande kan få ibland, att vakna mitt i natten klockan 3-4 helt kall, genomsvettig och ytlig andning och då behöver jag göra en sån här verklighetscheck, var är jag?
Ja.
Ja just det, jag är hemma i sängen eller på hotellet, jag är 50 år gammal, jag är i en trygg miljö, och kanske sätta mig upp eller gå upp och ta ett glas vatten och ta några sådana, jag har lärt mig många andningsövningar, men det som brukar hjälpa mig är att andas in genom näsan och räkna till 2, andas ut genom munnen och räkna till 4. Om jag gör det någon minut så brukar nervsystemet lugna ner sig, och sen så oftast kan jag somna, och om Yvonne är i närheten så kan jag ju som krama om henne, annars brukar jag krama om en kudde. Så att den här enorma ensamhetskänslan av att livet är på spel, det är något som är jättefarligt. Men det här är ju, för mig är det ganska mycket PTSD också, symptom som jag får efter övergrepp. Så Andy Svärd, mental coach, och Ravi Welch, trauma specialist, de har hjälpt mig jättemycket i den här processen. Och tidigare så flydde jag från den här ångesten in i alkohol och flyktiga relationer och så som vi beskriver i boken, men idag försöker jag stanna med den och nästan omfamna den. Och sen så på något sätt så brukar den passera, och ibland behöver jag såklart ringa upp Andy eller prata med Yvonne om det.
Ja.
Någon gång får jag väcka min sol. Jag kallar Yvonne för min sol. Väcka. Jag har sån mardröm. Eller på morgonen bara, hur är det? Gud, jag har inte sovit sedan 4. Jag har haft såna mardrömmar. Framförallt när jag börjar skriva boken och gå tillbaka och berätta om händelser som från tidigare, från 90-talet, när jag var djupt inne i missbruk och så. Det har ju också triggat igång ångest. Nu blev det ett jättelångt svar.
Ja, nej, men jag tycker det är jättebra. Kallar du Yvonne din sol? Det är det finaste jag har hört.
Hon är min sol. Hon är helt, alltså, otrolig människa. Hon uppväxt på en bondgård i Skåne med sin storebror och sin mamma och pappa. Och att vara på en bondgård, alla som har varit det vet jag, att det är upp i ottan och hjälpa till. Och sen så hjälper man till där och lär sig att ta ansvar. Och det är liv och död väldigt nära. Djuren som ofta flera djur som man kanske blir en kärleksrelation till. En dag ska ju de dö. Och att det hela det här kretsloppet av livet, det är hon upplevt ända som hon var liten. Så hon är så, du vet, förankrad i trygghet i nuet. Medan jag har varit totalt förvirrad och letat efter mig själv. Allt ifrån Indien till Holland och gjort terapi över hela universum, höll jag på att säga. Så hon är en sån här trygg klippa som, vore inte för henne så hade jag aldrig vågat skriva den här boken. Utan jag har ju socialt runt med ett nätverk av kärlek där hon verkligen är min sol. Och ibland så dras jag in i mörkret, men då kommer hon med ett ljus och så tänder hon mitt ljus och sen går vi ut tillsammans.
Mm. Men du är ju uppvuxen i Boden.
Ja, ja. Boden, det, alla som har varit uppe i Norrbotten, det var liten stad, typ 35 000 invånare där. På den tiden var det en militärstad, så det var flera sådana här garnisioner, massor med värnpliktiga kom dit, och sen var det ett stort sjukhus också där. Men vi växte upp på ett område som heter Erikslund, Fagernäs, där det var otroligt mycket barnfamiljer från olika sektorer av samhället. Så det var sån här väldigt fin uppväxt på det sättet, med vårt hem var som en fritidsgård. Min pappa Conny var militär, så han var mycket borta, så det var mamma Anita som var som en sol, kan man säga, för barnen i kvarteret. Så vi hade pingisbord på övervåningen. Hela vårt hus där på Rönnvägen 4 var som en fritidsgård. Så det var pojkar och flickor, och det var landhockey och pingisturneringar och brottning på gräsmattan och ut i skogen, och lekte olika former av indianer och cowboys och sådär, som det hette på den tiden. Men, så det var enormt härlig, varm, levande uppväxt på det sättet. Men samtidigt så var det skuggsidor för mig som jag inte har pratat om, som vi klart kommer att kanske ta upp i den här. Men framförallt var det i omklädningsrumsmiljön, sporten hockey, som jag älskar mest av allt. Att vara på isen och tävla och kämpa tillsammans, och det var det bästa jag visste. Men de här 100 nyanserna av verbalt och fysiskt våld i omklädningsrummet tyckte jag tidigt var ganska otäckt. Jag började
för hur blev det hockey? Hur hamnade du där? Hur hamnade du på isen?
Ja,
ja, det är ni som är så unga kanske inte kommer ihåg.
Ja, men så unga är vi inte längre.
en målvakt som var min stora idol, Pelle Lindberg hette han. Det var den tidens Henrik Lundqvist, kan man säga.
Han
hade en karisma som en rockstjärna. Han hade en vit mask, blixtrande parader, otrolig pondus i målet. Så att han stod i Lake Placid i OS 1980. Av någon anledning var vi ledig från skolan dagen efter, så jag fick sitta uppe och titta på den med pappa. Och pappa var orienterare och längdåkare, och så han var inte så förtjust i hockey, men han lät mig vara uppe där. Så att jag satt i soffan och tittade, och pappa satt bredvid. Och så mitt i första perioden så tittade jag åt sidan. Vilken bra match, pappa! Och han, då låg han och sov. Då hade farsan somnat. Men jag satt som ett ljus, såg hela matchen. Och där blev jag förälskad i Pelle Lindberg och i sporten hockey. Det var så häftigt. Allt hände, och han var ju magnetisk i målet. Och då bestämde jag vill bli målvakt. Så det sa jag på morgonen efter, att jag ska bli målvakt också. Jag ska bli som Pelle Lindberg. På tal om förebilder.
Ja, exakt.
Men då sa pappa, det är bara galningar som står i mål. Han var ju uppväxt med målvakter som stod i keps och inte hade någon ansiktsskydd. Så levde det kvar i honom. Men mamma sa, om han vill bli målvakt, då ska han få bli det. Så att hon gjorde någon permanent där med någon kund, och så lyckades hon köpa någon begagnad utrustning till mig, de här gamla bruna benskydden. Och då på Björknäshallen där på uteplanen där i Boden gjorde jag min första träning. Det snöade lite grann, minns jag, ungefär som det gör i Stockholm idag. Så det var så här idylliska förhållanden, och direkt jag kom in i målet, det var som alla mina grubblerier i livet försvann. Alltså det var sån här enorm upplever som att vara i nuet. Och det är ganska enkelt. Var i vägen och ta nästa puck.
Ja,
det är ju uppdraget. Och det är jag ju än idag så fascinerad av. Oavsett vilken sport det är, vilken enorm närvarokänsla det skapar. Både från som utövare, men också publiken.
Ja, ja.
Och det är det som är dragningskraften. Du får uttrycka i stort sett alla känslor inom de ramar och regler som är ute på isen.
Mm.
Om ilskan eskalerar och du gör något regelbrott, ja, men då blir du utvisad eller så blir du avskickad ut från arenan.
Mm.
Men annars får du ju vara arg. Du får verkligen uttrycka mycket av ditt känsloliv, även när du står som fans på läktaren. Och det är ju så attraktivt med sport. Och för mig var det. Där kände jag en frihet. Jag kunde vara mig själv på isen fullt ut och hade också begåvning för att vara i vägen. På den vägen var det. Men sen var det utanför isen i omklädningsrummet, det var en helt annan sak.
Mm.
Så när rustningen var av, de här bruna benskydden som vägde dubbelt så mycket efter en träning eller match än vad de hade gjort från början,
ja,
de hade sugit åt sig så mycket fukt, och på den tiden blev de dubbelt så tunga. Idag är de ju fjäderlätta. Men när jag packade utrustningen, ofta redan tidigt där, så var det en jargong, så på den tiden vet du, homofobisk jargong, mm. sexistisk jargong, och på den tiden även rasistisk, alltså det var ju såna typer av skällsord, mm. och ganska fort så kommer man in, man vill så gärna vara en del av gemenskapen.
Exakt.
Så då kompromissar jag och många andra med mig bort delar av sig själv och sitt känsloliv, framförallt sårbarhet som rädsla eller sorg och skam, utan låtsas hela tiden hålla upp en tuff fasad. Så det var väldigt tidigt såna här saker som man blötte handduken längst fram. Det var de högst upp i hierarkin, de starkaste killarna började med det när vi var runt 10, och så slår man varann, eller de slog andra på skinkorna med handduk, och så kallade pissbomber, man håller för förhuden och kissar så det blir som en ballong, och sen så kastar man på varandra, och daimningar och försöka trycka upp saker mellan skinkorna på varandra, vilket ju är övergrepp ju. Men i den lilla kontexten och i sammanhanget så var, aha, det är väl det här man får tåla för att få vara med här.
Mm.
Och vad är det då som egentligen var gemensamt för alla de här historierna, det jag fick börja uppleva där uppe tidigt i Boden, men också alla de här tusentals som hört av sig till mig sen jag berättade om övergreppet som skedde senare. Det är ett dåligt ledarskap, alltså icke närvarande ledarskap. Så när barn och ungdomar förväntas uppfostra varandra, då är risken att penalister får fria tyglar att utsätta andra. Så det var den här mixen för mig med rustningen på, det absolut bästa jag vet är det fortfarande vid sidan av min familj, hockey, när rustningen är på, ute på rinkar. Det är tufft, det är hårt, man biter ihop, man kämpar, gör allt för att hjälpa laget. Men utanför, där tycker jag vi behöver uppdatera hur man är mot varandra. Det måste vara tydliga ramar och regler så att det blir tryggt och inkluderande. Alltså oavsett vilken sexuell läggning, vilken hudfärg, vilket kön.
Mm.
Välkommen till vår sport. Här kan du vara dig själv. Och sen har vi väldigt tydlighet från ledare och föräldraskapet. Så här uppför vi oss mot varandra. Och är det någon som bryter mot de reglerna med mobbande beteende eller sen olika nyanser av våld, ja, då får man inte vara med på isen.
Nej.
Så pratar man om det. Ganska självklart för de flesta.
Mm.
Men tyvärr så kan jag berätta att det är inte så på många håll. Och det är väldigt många som far illa. Många som kanske slutar när de är 13-14 för att de har varit utsatta under flera års tid.
Men jag tänker, alltså då som när du växte upp, var aldrig liksom ledarna med i omklädningsrummet? Eller var det liksom en fredad plats för ungdomar? Eller för er barn? Liksom.
Nej, det var en plats där ungdomar eller vi förväntas uppfostra varandra.
Ja,
Och när det inte är vuxen närvaro som sätter de här ramarna och reglerna, då är det ju alltid utrymme för penalister då, som kanske av någon anledning antingen är högt upp i hierarkin på grund av att de är starka, så tidigt fysiskt utvecklade, eller att de är duktiga ute på isen.
Ja, just det.
Och det är därför jag menar, det finns en sån enorm möjlighet för idrotten om man skapar de här respektfulla miljöerna. För lär man sig ett sånt beteende inom idrotten, då kan man ta med sig ut i skolan och ut i livet och bli en människa som kan bli en förebild utanför den här miljön, hur man uppträder schysst och så. Men när det inte är bra närvarande modigt ledarskap från vuxna, då är som sagt en enorm risk att människor kommer fara illa. Och det är därför jag har brutit den här tystnadskulturen, att säga att vi kan så mycket bättre.
Exakt.
Kom igen, vi kan inte låta att det lotto att en förälder skickar de käraste de har, en liten pojke eller flicka, och hoppas på att det ska vara ett bra ledarskap.
Nej, det ska,
det ska vara tydligt från Björn Eriksson ända upp i RFs topp. Jag vet inte om ni har sett Uppdrag granskning nu, som gör otroligt bra program på SVT. Titta på dem och reflektera. Ja. Det är från andra sporter. Och lyssna vad jag säger nu. Jag älskar hockey. Jag vill att alla tjejer och killar ska testa på den här sporten. Men när de kommer, när rustningen är av och utanför, då ska föräldrar och barn och ledare kunna känna sig trygga och säkra i den miljön, för att regelverket är tydligt. Och det är det inte just nu uppifrån RF ner i specialförbunden. Så det är en del av, jag och Johan skriver i den här boken, att det måste bli mycket tydligare. För annars är det bara att man har tur, att man har ett bra ledarskap. Oh, vad skönt, jag klarar mig undan. Men så får det inte vara.
Nej. Du skriver också om ett tillfälle i boken när, alltså inför en match, så plockas det fram en dildo för att så här progressera att ni ska ha stake i matchen? Alltså vad tror du liksom det här kommer ifrån? Alltså...
Ja, men det är de här nyanserna av våld. Du vet, gränserna förflyttas. Mm. Så det där med handdukar och pissbomber året senare, då är det daimningar, alltså trycka upp kvastskaft i rumpan på varann och schampoflaskor och sådär. Och då går man hela tiden och spänner sig. Det ska, inte, det ska inte vara en miljö där du går och förhåller dig till en massa bedrövligt våld i ett omklädningsrum. Utan där skulle du kunna slappna av både i skinkorna och
i själen.
Ja. Det kan vara podcast. Slappna av i skinkorna och själen. Det heter det. Men vad det kommer ifrån är den här eskaleringen. Och då var det faktiskt en av killarna högst upp i hierarkin som fick idén där. Jag tror vi var runt, precis kom in i tonåren, 13 år, för att få upp staken i vårt spel. Så köpte han en sån här termos med en sån här jättedildo som kom upp. Så när han skruvade av locket på den så boom, poppar den ut. Och då skulle den gå runt och så skulle vi då känna på den för att bli då taggade att spela. Så det var ju, jag minns känslan då. Små händer nådde ju knappt runt den där och också den här skämmiga känslan, så du höll den och sen skickade den vidare till polan som också, du vet, med rödblommiga kinder satt och skämdes, men ingen vågade säga ifrån då. Svaret på din fråga om det där med den där termosen och, vi hade också en ramsa vi sjöng som var: hejsan grabbar, har ni stake? Jajamensan, upp i taket, så ska det låta när grabbarna är kåta, BBK. Och det skulle vi då också sjunga efter den där dildon hade gått runt. Och jag pratade med min underbara kollega Valentina Lisana, som gammal supermålvakt i Tre Kronor och även i Djurgården och andra klubbar, Modo, där hon har vunnit flera SM-guld. Och hon berättade att hon spelade med killag i sina tonår. Och då var det hon som fick dra igång den ramsan.
Och så
när jag hade skrivit den här boken och frågade Valentina, är det okej att jag har med det? Ja, självklart. Men nu i efterhand, vi vet inte om vi ska skratta eller gråta. Så man är så inne. Och vi människor vill ju så gärna vara del av en gemenskap.
Exakt.
Och så gärna ha status i den gemenskapen.
Det är så lätt att dras med
i grupptrycket. Men det jag vill inspirera till framförallt är att uppmuntra schyssta beteenden i den gemenskapen.
Ja, exakt.
Och säg stopp till och prata om de här som icke är accepterade in. Så att slå någon annan i ett omklädningsrum eller daima eller göra sådana saker, det är inte ett accepterat beteende och det ska inte ge status.
Nej, utan det ska ju få konsekvenser.
Så Yvonne, vi har ju pratat jättemycket med Yvonne, min sambo, om det, och hon säger att skulle någon kvinna försöka daima någon annan i ett omklädningsrum, då skulle ju den som försöker göra det, men vad är det för fel på det? Sök hjälp omedelbart. Ja. Gör du det en gång till så kommer jag anmäla dig för sexuellt övergrepp.
Exakt.
Och Jennifer Wegerup, den här skickliga krönikören på Sportbladet, skrev någon liknande krönika, för jag hade berättat om vad jag hade utsatts för. Och Mats Olsson och Johan Esk med flera. Men det som är egentligen poängen: har du inte varit inne i den här miljön, i den där sådana här förfärliga saker kan förekomma om ledarskapet är dåligt, då blir du nästan chockartat att lyssna på det.
Mm.
Men det är det jag menar, vi måste våga prata om det här förekommer fortfarande.
Exakt.
För barn och ungdomar. Kom igen, det här kan vi inte acceptera. Vi kan stå för något mycket bättre och fostra väldigt schyssta pojkar och flickor att växa upp och bli män med omdöme och karaktär, det andras omdöme brister. Att ibland i vissa sammanhang våga säga: vänta, vad sa du?
Ja, precis.
Så här, ska vi prata med varandra så här? Ja. Det där känns inte okej för mig. Jag tycker, lägg av med det där. Att man får omdöme i grupper där andras omdöme brister. Det är ju också en del av att jag delar med mig.
Mm. Men det tänker jag är intressant, just som du säger, att så här, det här är ju ingenting som inte händer nu. Alltså, det är bara att titta på vilka som skriver till oss. Det är inte liksom personer som idrottade för 20 år sedan som skriver. Det är de som idrottar nu som ber oss ta upp idrottsvärlden, idrottsrörelsen. Det är så ångestfyllt, det är så mycket som händer där.
Ja, det är samma i Uppdrag granskning nu.
Exakt,
det är liksom
det
en nutida granskning. Inte,
men det var en sak du skrev om också som var så intressant, att just, för du var ju liksom enormt duktig på hockey, du var en jätteduktig målvakt och du började spela för Luleå, och när du väl kom upp i A-laget där så upplevde du att liksom jargongen nästan blev ännu värre.
Alltså på en högre nivå liksom.
Ja,
hur då? Alltså...
Och det är på tal om hierarkier, att från att ha varit väldigt högt upp i hierarkin, jag till exempel, ja, men spelade TV-pucken med Mika Renberg och sådana final till och med. Skåne vann mot oss i finalen med Jörgen Jönsson, mäster landslagsmannen för de som gillar hockey, 285 landskamper. Och sen så fick vi spela juniorlandslaget ihop och så det var ju på den nivån, alltså enormt högt i hierarkin. Exakt. För oss som var födda 1972. Men att gå därifrån och vara 17 år och komma upp i Luleås A-lag och bli längst ner i hierarkin. Nu, oj, här råder det nästan fria tyglar för penalisterna. Och att vara längst ner i hierarkin och försöka på alla sätt att inte bli utsatt. Min strategi var försöka inte säga någonting, vara tyst som en mus, hålla mig så mycket som möjligt undan att bli utsatt. Och sen försöka ta mig bort från den här inkilningen jag hade hört talas om. Men jag pratade med några äldre och de sa, nej, men det går inte att komma undan den inkilningen, utan alla unga som kommer måste göra det. Ibland när det kom stjärnor som kanske var 25-30 år, det behövde de inte då, utan då kanske de bjöd på en lagfest för 5-10 tusen kronor. Men vi yngre kom inte undan, så redan då började en enorm oro för mig. Alltså jag hade varit extremt kontrollerad, toppbetyg i skolan, toppbetyg både när jag gick ut nian och när jag gick ut hockeygymnasiet, eller jag gick på hockeygymnasiet. Men att därifrån sen hamna in i en inkilning. Det enda jag visste var att de skulle raka av håret.
Ja, för visste du vad inkilning var för någonting?
Ja, jag visste ju att det var förenat med obehag. Framförallt där uppe. I vissa klubbar har det här aldrig förekommit. Nej. Utan det var mer i olika klubbar den så kallad tradition fördes vidare.
Mm.
Så i mitt fall blev det att den andra målvakten, han tog ett nacksving på domaren och blev avstängd ett halvår. Och då förstod jag, nu kommer jag vara här länge, så nu blir det nog en inkilning. Det var till och med så att det var någon journalist som gjorde någon reportage och frågade hur är det på isen. Jag sa att det är otroligt kul, allt går fort och de skjuter så hårt, men det är inte det jag är mest orolig för, utan det är den här obligatoriska inkilningen som... Och så räknade jag till och med upp några datum när det kanske skulle hända.
Oh, Gud, ja.
Så det här hittade jag när Johan Esk sa, kan du gå tillbaka och leta lite i tidningsurklipp hur det var på den tiden. Så då blev jag lite, oj, till och med i tidningen sa jag. Men i tidningen framstod jag, det är den obligatoriska klippningen som de yngre spelarna. Men den klippningen visar ju sig vara, hände ju Globen efter en
Ja, borta. För berätta om din, liksom, om din inkilning.
Det är ju triggervarning, behöver jag säga innan jag berättar, men det var att efter en bortamatch i Globen, de flesta spelare hade lämnat omklädningsrummet och ledarna var ju inte kvar heller. Och då var det de som då ofta utförde de här inkilningarna som var några år äldre, varierande ålder på dem. De var ju betydligt äldre än vad jag var, för jag hade precis fyllt 18 år. Men då kom de in och satte en ögonbindel över mig, alltså en t-shirt knöt över ögonen och slet av alla kläder, och sen drog de in mig i duschutrymmet där de hade satt massagebänken, och sen la de mig på massagebänken och det är minst 5 personer, för det är 4 som håller i mig där jag ligger, och jag hade bestämt mig innan, jag ska inte göra någon motstånd, för de jag hade hört, vad händer om jag gör motstånd, kan jag ta mig ur det? Nej, det är ingen idé. Det var någon som försökte göra motstånd, då blev bröstvårtorna avrakade så att de började bara blöda. Så det är bättre att du tillåter det hända och inte. Så jag hade bestämt mig, jag gör ingen motstånd överhuvudtaget, och låg bara där. Och sen så tog de ett skridskosnöre och drog, så att jag kände det liksom i ansiktet. De drog något. Och sen så knöt de det hårt runt roten på snoppen, och sen drog de till där, och om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det. Och sen rakade de bort allt hår på hela kroppen, och det här var alltså i början på 90-talet, så då var det inte modernt att raka kroppen eller könsorganet heller. Så då var det ju såklart väldigt mycket hår, så det tog ju ganska lång tid, men då rakade ända från fötterna, könsorganet, och ibland högg du i och sådär, och sen så upp bröstet, och sen hela allt hår på huvudet, Så det kanske tog runt 20 minuter eller något, men jag hade bestämt mig för att inte göra någon motstånd, så att när de drog i snöret där i början, då sa aj, ta det lugnt. Det var det enda jag sa. Sen bara låg jag och jag minns också att jag alltså liksom började grabba tag och höll i britsen så där. Men sen, jag har ju ingen, det enda jag vet att de ska raka håret på huvudet, det var det enda jag visste, men att ligga där i 20 minuter och inte veta vad som ska hända, för mig var det ju sån enorm kontrollförlust. Och det obehaget under den tiden, samtidigt som alla gränser, alltså alla gränser blev ju passerade i mig, inklusive då det intimaste, alltså könsorganet. Exakt. Så när det där var klart och de bara boom, lämnade där, då är det som att efter det förändras ju mitt liv totalt. För när jag gick upp därifrån och tittade mig i spegeln, då var det bara helt dött i ögonen. Det var som, jag kände inte igen mig själv. Jag gick in i duschen och ställde mig och skulle, först tog jag bort håret, alltså försökte städa upp det som, så det var också en sån här del av egentligen hela min personlighet också, mitt sätt att försöka hantera, bara försöka städa bort, var tyst om det, inte säga det till någon. Och det som gällde då var bit ihop, håll färgen, säg ingenting till någon. Så därefter så in i duschen, och sen så när jag började duscha kände jag inte kroppen. Alltså det var ett av mitt livs mest obehagliga upplevelser, för det var som att jag inte kände kroppen längre. Och sen är det så mycket töcke, men allting, upplevelsen av livet blev helt annorlunda från den dagen. Och jag gick tillbaka, vi bodde på Globen Hotel, så jag gick tillbaka till hotellrummet och gick upp. Och när jag kom upp där, jag bodde själv av någon anledning den natten på hotellrummet, annars delar vi alltid med någon rumskompis eller oftast. Men när jag tittade min spegeln där, då var det så här lite sidospelare också, då kollade jag in i ögonen igen, och då var det som att det var helt dött. Någonting inom mig hade dött. Jag kände inte alls igen mig själv. Och och då helt plötsligt så såg jag, när jag såg mig själv utan hår, så såg jag, ja, de har haft rätt. Jag är ful, jag har fladderöron, jag har, mitt ansikte såg ut som, det fanns en film som heter The Goonies. Det är långt före eran tid, men då var det så här, ett snällt, visade sig vara ett monster som var ganska snäll, men han hade så här förvridet ansikte och inget hår. Och då såg jag ut som honom, tyckte jag. Och sen att jag tyckte min skalle var inte någon fin form. Helt plötsligt så började jag verkligen projicera ut att jag är äcklig, jag är ful. Och sen när jag gick på Arlanda dagen efter också på frukosten, det var som att ingenting hade hänt.
Ja, alltså var det bara liksom, alltså ja. Hur var stämningen då?
Ja, för det jag inte fattar är så här, på ett sätt så visste alla att det fanns en tradition av inkelning, men samtidigt så pratade ingen om det, men tränarna måste ju ha vetat om att så här, det här sker varenda gång vi får en ny spelare, eller?
Jo. Men det var den här normaliseringen av våldet.
Ja.
Alltså nu det börjar med pisksnärtar i duschen när man är 10, 11, 12 år. Men det här är, Thomas Boström är ju med i vår bok, tidigare justitieminister. Han säger att händer det här idag och det blir anmält, det är ju våldtäkt idag.
Ja.
Och det är alltså, om de som gör det här är över 21 år gamla, vilket flera var som då, de riskerar upp till 4 års fängelse.
Ja.
Och det är ju ingen på den tiden som förstod det. Det där är väl ingen fara. Det får väl alla gå igenom. Det är ingen fara. Men faran, och det är därför jag pratar om det nu igen. Även om vissa tror, jaha, ska han dra upp det där igen nu? Men ni som inte fattar, ni som inte har medkänsla och förstår varför jag pratar om det här. Snälla lyssna nu. Jag gör det bara för att varna för hur farligt det är när barn och ungdomar utsätts antingen för övergrepp av ledare eller tillåts av varandra. om man inte har någonstans att vända sig och få stöd att prata om, nu är risken att det äter upp en inifrån och blir en enorm grogrund för psykisk ohälsa. Mm. Och vi vet att den vanligaste självmordsorsaken för pojkar mellan 18 och 24 år är självmord. Mm. Och ni har ju pratat om det också, hur det eskalerar. Mm. Och det är ju anledningen, det är medkänsla med de som idag riskerar att utsättas. Mm. Om ni gör det, be om hjälp direkt. Ja. Det finns hjälp att få. Det finns stödorganisationer. Hör av er direkt. Det här är inget man ska acceptera.
Nej.
Varken ett pisksnärt mot skinkan i en dusch när man är 11 år. Eller ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt vid en så kallad inkilning. Det är helt oacceptabelt. Och anledningen att jag pratar om det är ju för att jag fått tusentals meddelande och vittnesmål om att det här fortfarande förekommer på ungdomsjuniornivå, vilket gjorde mig chockad. Men på elitseniornivå, det jag har jobbat både i Rögle och Färjestad, Kronor, det förekommer inte det här längre. Så uppe på elitseniornivå, där är det helt annorlunda.
Ja.
Men det som gjorde mig så bedrövad att det fortfarande förekommer på ungdomsnivå när ledarskapet inte är där. Och det är därför jag pratar om det.
Mm.
Och snälla ni som håller på att skicka hat och så, fundera bara ett steg längre. Bryr inte om min historia, utan lyssna på att det som händer idag, det är det som är intressant, och in i framtiden att vi måste förändra det här. Men eftersom jag inte bad någon om hjälp, jag pratade inte med någon om det. Min mamma var frisör, så att jag åkte hem till henne och bad henne hjälpa till att frisera. Hon såg att jag var nedstämd. Hon trodde det var för att jag var ganska mån om min frisyr, så att jag var ledsen att frisyren, men jag sa inte något till någon. Varför sa jag inte något då? Det är för att jag var så rädd att jag skulle förlora min karriär. Allt skulle krascha. Så det är också det där tystnadskulturen.
Ja.
Det här är vår hemlighet. Och du vet ju många som utsätts för övergrepp eller maktmissbruk, att det här berättar du inte för någon.
Nej,
då kommer jag förstöra för dig. Och det, den typen av hot, jag hatar det så mycket. För det försätter ju många, både jättemånga kvinnor och män i en situation, och pojkar och flickor, där man hamnar i en maktlös situation.
Mm.
Oj, jag är så nära nu min dröm. Men om jag säger någonting om det här, hur dåligt jag mår eller vad jag blir utsatt för, då kommer det kraschas. Men det som hände för mig, ja, mitt liv höll på att kraschas istället. Direkt dagen efter på Arlanda, när jag gick med mössan på mig, då tänkte jag, varför tittar människor så konstigt på mig? Som att jag vore äcklig. Mm. Så nu börjar jag projicera ut det som hände i mig, att andra tyckte att jag var äcklig. Mm. På planet, när vi flög, tidigare hade det varit lite så här orolig för flyg, att oj, tänk om det händer någonting, du vet, turbulenta.
Ja. Mm.
Nu hade det bytts till, det är lika bra om planen störtar. Och det här gick så enormt fort.
Ja,
och det var ganska väldigt obehagligt att få självmordstankar som jag hade aldrig haft.
Nej.
Det tidigare. Och nu börjar jag också bli rädd för mig själv, vad det som händer. Med stigmat runt psykisk ohälsa i början på 90-talet,
ja.
Där skulle man som man, skulle man vara tuff, hård, klara sig själv.
Bita ihop, inga tårar,
inte berätta för någon. Och nu började det äta upp mig inifrån. Och från den stunden, nu var det ju, på tal om ångestpodden, nu var det bara försöka hantera ångest så mycket, så gott jag kunde. Och väldigt fort så började upptäckt att oj, alkohol lindrar ju ångesten. Det jag tidigare hade gjort där uppe i Boden, man hade förväntades för att vara cool, vara med och dricka alkohol, då hade jag ofta hällt ut den här ljumma keybeeren som man hade gömt i skogen. Så när ingen tittade, då hällde jag ut halva och så låtsas dricka och låtsas nästan spela full för att vara cool i gänget. Men det övergick till att jag började gömma plunter i väskor och sådär, och smygdricka för att det lindrade ångesten.
Ja,
för
att döva liksom.
Att döva för en kort stund. Och när jag då drack, då fick jag en känsla av att fan, jag vågar ju prata med tjejer. Jag vågar ju,
ja, just det.
Och då blev det som ett sätt att nästan fly från livet. Och jag kunde under 2, 3, 4, ibland upp till 8 timmar inte uppleva ångest. Utan då var det med flyktiga relationer och alkohol och så. Men sen dagen efter, när det var borta, då kom ångesten tillbaka. Och då var det, jag måste träna ännu hårdare. Ingen får visa. Jag visade upp en fasad av den här perfekta ytan. Och tränade hårt och allting. Medan den andra, det blev dubbelliv. Den andra delen bara, längre och längre ner i ett mörker med mer och mer ångest och mer flyktbeteende. Så det eskalerade under flera års tid.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men var du hela tiden liksom fast beslutsam om att inte berätta om det du hade varit med om? Förstod du ens att det var ett övergrepp?
Nej, det enda jag förstod var att det här var enormt obehagligt. Mm. Det här var det värsta jag har varit med om. Men det kan jag ju inte berätta till de andra, för ingen verkar ju tyckt att det här var jobbigt.
Nej, alla andra har ju klarat av det.
Alla andra har klarat av det. Jag har blivit väldigt hjälpt av min syster Anna, underbara syster som jobbar på teatern i Falun och var med i Tystnad tagning under MeToo. Var en av de skådespelarna som var med under det. Men att prata med henne och prata med andra kvinnor som har hamnat i situationer där man har blivit utsatt på grund av att man maktmissbrukare. Det lärde jag mig väldigt mycket av. Min brorsa är professor i psykologi, Per Granqvist, och han forskar mycket på anknytningsteori, men han är ju ett bred kunskap, så att prata med både Anna och Pelle har hjälpt mig mycket i processen vid sidan av mentala coachen Andy Svärd och Ravi Welch som är duktig, och Gabor Maté kan jag tipsa. Jag hörde Fredrik Söderholm prata om honom också, och Gabor, den här ungerska läkaren som jobbar nu i Kanada i Vancouver, som har skrivit The Myth of Normal.
Ja, exakt.
Lyssna på Gabor på YouTube eller läs den boken Myth of Normal för att få mer kunskap om det här med trauma. Och att även, som i mitt fall, tänkte jag, nu är det över. Det var 20 minuter, en halvtimme, men nu är det över. Ja, den situationen av det övergreppet är över. Men det som händer i mig, det sår det har skapat i mig, det är ju eftersom jag inte visar för någon, inte ber om hjälp att ta hand om det här såret, då växte ju det igen och blev ett väldigt hård skorpa på det. Och dessutom så gömde jag det i källaren, stängde dörren, satte på trippla lås och svalde nyckeln. Det här ska jag aldrig berätta för någon. Problemet är bara, jag kunde inte fly från mig själv. Nej. Jag kunde inte fly från den smärtan. Jag kunde inte fly från det otroliga, alltså hela djupaste i mitt nervsystem och i mig, den påverkan det hade, även om jag ville ge skenet utåt. Ah, vilken glad, härlig kille. Åh, vad han har mycket brudar. Och, alltså, men inombords så var jag enormt ledsen, rädd och bar på en extrem smärta. Och dessutom då självmordstankar. Så att sen Kyle Beach vågade berätta om det han utsatts för i Chicago för hösten 21, som triggade mig så mycket. Den här unga killen som blir utsatt för övergrepp, det tystas ner, det drabbade mig så hårt. Och i den, till slut då, i den, när jag lyssnade på det andra gången, då triggades hela, alla emotioner egentligen knutna till det jag hade förträngt. Och då är det ju som att så mycket minnen från den perioden var peppra mig och känslor. Så jag låg ju bara och skaka och grät och skrek på hotellrummet där i Globen där jag alltid bor när vi gör Viaplay hockeysändningar. Så att normalt så, när jag kommer in på det är så,
ja, det är samma hotell som du bodde på då efter din inkilning.
Nej. Men det är här Clarion Skanstull jag bor på. Det är som vacker utsikt över Eriksdalsbadet och mot Globen. Så varje gång jag kom in på rummet så har jag sett Globen och känt ett obehag. Så jag har ofta bara dragit för ända tills det här traumat blir triggat och jag har kunnat bearbeta det. Så nu när jag kommer in på rummet så tittar på Globen och vad vackert. Det var den smärtsammaste upplevelsen i mitt liv, men också den kanske viktigaste erfarenheten som gör att när jag har gått tillbaka och baddat det såret och fått uttrycka då alla de känslor som var knutna runt det, som tidigare har varit förpackat i skam och jag ska inte berätta det för någon, när jag har fått hjälp av Ravi Welch, Andy Svärd, och uttrycka det och sen också se pusslet av alla kompensationer jag haft sedan dess för att undvika smärtan.
Mm.
När jag har gjort det så blir det så en enorm frihetskänsla att jaha, den här 30 kilo stenbumlingen, den är inte kvar i ryggsäcken.
Nej. Mm.
Vad ska jag använda den här erfarenheten och kraften till för att kanske hjälpa någon annan? Så det är egentligen därför vi skriver boken Inkilad, det är därför jag sitter och delar med mig. Kanske någon känner igen sig lite grann i det här och våga börja prata om det, kanske ber om professionell hjälp och hittar en väg ut ur mörkret. För mig känns det som nästan som att jag varit inne i det djupaste mörkret och kommer ut med ett ljus som brinner starkare nästan för varje dag efter tack till Kyle Beach och sådana som Patrik Sjöberg och sådana som har vågat berätta om utsatthet i idrotten. Och då till slut så kunde det komma upp från det omedvetna hjälp i mig, och jag har fått hjälp av så många, inklusive er. Så att lyssna på berättelser där människor pratar utifrån bakom sin fasad, bakom det som är verkligheten, långt bortan från filtrerade Instagrambilder. Och vi är människor, och ju mer vi kan omfamna oss själva och istället för att fortsätta slå på oss själva och skambelägga, så kramar man oss själva och jag är okej som jag är, och det är du också, och tillsammans så kan vi kanske dansa lite mer genom livet och gå hand i hand istället för att gömma oss i ensamhet.
Mm. Men jag tänker liksom, alltså ni vet, när man då spelar i ett lag och man är liksom, man är där, man är ung, man är liksom, det är pubertet, det är mycket som händer. Alltså tränaren ska ju vara en trygg punkt. Alltså det fanns aldrig på din världskarta att säga okej, men jag måste ta upp det här med tränaren.
Nej. Inte en chans, utan det var...
Och det var ingen, alltså det var det ingen som gjorde?
Nej, ingen. Utan det var bara som du sa tidigare, bita ihop, japp, när det hänt, då går vi vidare.
Ja.
Och sen hade jag en pappa också, så jag var ju fortsatt hemifrån. Jag tror inte på älta, utan problemet att älta, om vi ska bara bryta ner det.
Ja.
Älta blir ju ofta att istället för att ta tag i en sak ordentligt på en gång och be om hjälp eller prata om det så att det verkligen blir helat och uträtt i sig själv, så sätter man locket på, och då blir det en tendens att man ältar det om och om och om igen. Jag vill säga till alla att jag berättar bara det här igen. I mig så har jag ju gått tillbaka och tillsammans med Ravi Welch och Andy Svär så har jag bearbetat och jobbat med det här. Men om det kan hjälpa någon att jag berättar det igen, så för mig är det ju inte att jag vill älta det här, utan enda anledningen att jag berättar det kanske kan få resonans i någon att be om hjälp. Men sen är det ju att prata om att förekommer än idag i idrottsmiljön, det jag älskar mest. Och din fråga, Ida, är ju att det som jag vill inspirera ledare att förstå, att när rustningen är på, då är det vissa kvaliteter, och då är bita ihop, att inte älta utan se framåt, det är ju enorma kvaliteter.
Exakt.
Och det behövs, och det är ju jag när jag coachar mina målvakter som är i absolut Europa-topp. Flera av Sveriges bästa målvakter som jag fortfarande har kontakt och coachar vissa av dem, då är det ju de här kvaliteterna av alla de här sakerna vi har sagt, när rustningen är på, förmågan att fokusera, ge allt man har, tävla med hull och hår, det är självklart. Men sen när rustningen är av, nu är vi människor, nu har vi hela känslopaletten,
det är det.
Allt ifrån ilska, glädje, kåthet till skam, sorg, rädsla, hela paletten.
Mm.
Och jag och många andra vinklippt. Bara ena. Nu försöker jag flyga fram genom livet och vifta febrilt för att få någon luft under vingarna. Och
exakt.
Kämpa, men kolla vad tuff och bra jag är. Men i samma stund som, jag är människa, det finns mer i mig. Det finns den här delen av paletten. Nu kan jag flyga på ett annat sätt.
Mm.
Gud vad skönt, nu krävs det inte den typen av ansträngning när rustningen är av, att känna att vingarna bär.
Fan vilken bra beskrivning.
Ja, verkligen.
Alltså så jäkla
så målande.
Målande och talande liksom.
Och det är det jag vill att alla, det finns nästan 1 miljon ideella ledare i den här enorma samhällskraften som är föreningslivet. Att bara komma ihåg, de här unga tjejerna och killarna, oavsett hur duktiga de är på planer och rinkar, och där ute så mot peppar vi och ger feedback och stöttar dem. Mm. Utanför är det människor.
Exakt.
Se människan bakom prestationerna. Möt människan. Det är mindre än 1% som tas upp till seniorelitnivå. Mm. Där jag har varit uppe och tampas, och det är våra stora idoler som Landeskog, Zibanejad, Ullmark. Det är där de är nu. Men 99,9, nästan 100% är ju människor där vi kan fostra schyssta beteenden som tar med sig det ut i livet. Då blir det en livslång kärlek till sporten, och dessutom blir det en superkraft i samhället där det kommer ut människor som har båda vingarna i sitt känsloliv och kan bli sådana som dels vågar flyga och dels omfamna när det behövs med medkänsla. Niklas Ido och Rickard Wallin sa faktiskt i podcasten när jag berättade om mitt trauma här första gången: det måste bli coolt att vara schysst igen.
Ja.
Och Niklas Ide, jag vet inte hur många som känner till honom, men han gör ju Premier League och så.
Ja.
En av världens bästa innebandyspelare genom tiderna. Han är otrolig programledare, alltså kunna leda program och ha koll på allt vad det innebär. Men han är ännu bättre medmänniska. Mm. Så det är just den här kombinationen, och det finns så många exempel. De här gamla, Niklas Lidström och Peter Forsberg och Mats Sundin. Samma där. Alltså det är enastående begåvningar och tävlingsmänniskor ute på isarna. Och utanför så är det så varma, schyssta medmänniskor. Och ta dem som förebilder, men blunda inte för att det fortfarande kan förekomma avigsidor. Och det är därför vi måste våga prata om sådana här saker. Och ni som blir utsatta, be om hjälp direkt. Prata med en vuxen direkt, och får ni inte hjälp där, hör av er till Safe Sport Sweden som är en oberoende organisation som kan hjälpa om man blir utsatt i idrotten, eller hör av er till Breeze eller Friends eller Suicide Zero. Ni är ju bra på att nämna de här, men det finns hjälp att få. Det jag gjorde när jag var 18 år, förutom att supa i smyg och ragga upp tjejer för att jag längtade efter lite mänsklig kontakt, men jag var så rädd för närhet och visa mig själv egentligen. Jag satt och lyssnade på Jack Killian, En röst i natten kunde jag lyssna på, för det var lite den här någon lugn som pratar, som jag kände mig inte lika ensam, jag kände stöd. Ungefär som ni i Ångestpodden och hon Ida på 7-Eleven. Jag älskar att lyssna på dem, älskar att lyssna på olika människoöden. För det får resonans i mig och jag känner att jag inte är ensam.
Mm. Och det är ju så viktigt.
Ja, du berör så mycket när du pratar också, Erik. Ja. Men nu, du var ju inne på det. Men när liksom den här stora hockeyspelaren,
Kyle Beach i Chicago Blackhawks.
Chicago Blackhawks var det. Ja. När han delar, alltså vad är det som händer? Var befinner du dig? Kan du inte måla upp det för oss?
Ja, det som händer, det här är hösten 21 och det hade framkommit i hockeymiljön att det var en som heter John Doe. Det är sånt där allmänt pseudonymnamn de använder i USA när de inte vill avslöja vem det är som har anmält. Utan någon som heter John Doe då, som är tecknamn, hade anmält Chicago Blackhawks, en tidigare coach där, Brad Aldrich, som var videocoach. Och han valde då Kyle Beach att berätta att det är jag som har gjort anmälan. Han gjorde en intervju med TSN, tror jag det var, som då kom ut på YouTube.
Ja, man minns ju ändå det här. Mm. Alltså, för det var också det var lite coronatid och det var lite så, man bara, oj, vad är det här? Liksom. Ja. Det kändes så nytt på något vis att en så superkänd hockeyspelare delade det här.
Ja, men också var det att han var så enormt ledsen också. Ja. Så då blev man ju så berörd.
Exakt. Alltså.
Men det vi får se av Kyle Beach var ju en kille som hade en enorm begåvning men blev utsatt för den här våldtäkten av den här personen i maktposition då, videocoach, som våldtar honom och säger att berättar du det här för någon, då kommer jag förstöra din karriär. Jag kommer krossa din dröm, du kommer aldrig få spela NHL. Men det tog ju honom så fruktansvärt hårt, Kyle Beach, så han gjorde ju något som jag inte gjorde, utan han berättade till några i organisationen.
Mm.
Så de fick reda på det och det gick upp till toppen i den organisationen. Men de valde, vi är så nära att vinna Stanley Cup, vi tystar ner det här. De vinner sen Stanley Cup 2010, Brad Aldridge, den där coachen, han fick inte vara kvar i organisationen, men han fick ett rekommendationsbrev, så han fick gå vidare och förgrep sig 2 år senare på en 16-årig pojke, en våldtäkt. Mm. Och då, de flesta kanske känner till den här historien, men vissa inte, men det som händer då är att den pojken som då blir utsatt, han polisanmäler. Och det blir stor utredning, och Brad Aldridge, monstret som jag säger, alltså, det här är ju monster på det sättet. När du har det här, om du upptäcker att du förgriper dig på barn och ungdomar, be om hjälp direkt. Mm. Jag förstår att du bär på din smärta, jag förstår att det finns saker i dig som gör ont, men gå och be om hjälp och ta hjälp för det. Utsätt inte andra för den smärtan, exakt, som du själv har blivit utsatt för. Men när Kyle Beach får höra om att den här Brad Aldridge har gått vidare och utsatt ytterligare, då tar han mod till sig och säger, för nu drabbas ju han av också väldigt smärta och skam och skuld, att han kunde ha gjort mer, tycker han själv, för att inte den här förövaren skulle ha dragit vidare och fortsatt. Och det tillsätts en utredning då, extern utredning, som är efter, som jag vill att vi ska ha här i Sverige också, oberoende organisation som kan komma in och stötta och hjälpa när sådana här saker händer inom idrotten. Och då kommer det fram, och då sitter jag alltså i Ängelholm. Det här är alltså hösten, slutet av oktober 2021. Ska göra ett covid-test som alla, pandemin är ju, vi är inne i en ny tid nu, men det var väldigt mycket, jobba på Viaplay, de var noggranna.
Ja, just det, så, behövde du ta test varje gång.
Varje gång, så då var jag där, och det var en torsdag, och skulle ta, men jag satte igång den här intervjun, för det blev enormt på sociala medier.
Exakt.
Såklart, jag som är kopplad till hockey, så blev det den största nyheten. Och då började jag lyssna på det, och den här gången, jag började gråta direkt, han börjar, de här råa känslorna av att ha blivit utsatt själv, och det här smärtan att se någon annan också ha blivit utsatt av samma förövare. Det där är ju råa känslor som jag tidigare bara har sett i terapi, när jag har gjort terapi och varit i gruppsammanhang där jag har sett andra, eller på anonyma alkoholistmöten, när man ser andra bakom fasaden uttrycka sina råa känslor där bakom masken. Och det var det jag såg Kyle Beach, och det berörde mig så djupt, och då börja gråta i bilen, gjorde covid-testet, lämnade den, och sen så skulle jag köra vidare hemåt, och det klitterhus, det är så vackert där nere i Ängelholm, ni som har varit där, men jag kände bara, det här berörde så mycket, jag måste stanna, så jag stannade på en parkering och bara satt och lyssnade på den där 25 minuters klippet och bara satt och grät och bara kände, det här berör mig så enormt djupt, vad är det som händer i mig? Och senare samma dag så hör Niklas Ide och Rickard Wallin av sig, vi måste prata om Kyle Beach och den här tystnadskulturen, att de har tystat ner det. Det är jätteviktigt, sa de. Ja, det här är superviktigt, sa jag. Men nu kände jag, fan, kommer jag kunna prata om det? Jag är helt, i mitt inre så var det som kaos i mig.
Mm.
Då ringde jag till Erik Grönberg. Mm. Fantastisk kille som har skrivit boken Inte ensam, aldrig glömd.
Mm, just det.
Och om att han har blivit utsatt, eller blev utsatt för sexuella övergrepp i sin ungdom. Då ringer jag till Erik, och han hjälper mig mycket, för att han säger, det är många bra saker han säger. Han säger att tystnadskulturer skyddar förövare och sviker offren.
Mm.
Och då börjar jag säga pusslet. Ja, det gör det. Tystnadskulturer är inget farligt så länge det händer schyssta saker mellan människor. Och man reder ut små grejer.
Mm.
Men direkt det börjar ske kriminella handlingar. Och grovt våld och sexuellt. Nu är det ju livsfarligt om det inte kommer ut. Det hade jag inte sett klart. Mm. Boom, det såg jag klart. Och sen hade vi på lördag kväll pratade vi om det där. Jonathan Lindqvist, vår eminenta reporter borta i USA, gjorde en 4-5 minuters där han beskrev exakt vad som hade hänt. Och då satt jag, och vår producent Micke Hellgren sa att kom ihåg att det är lördag kväll. Folk är glada där hemma, de vill ha en trevlig kväll. Och då var det en röst i mig som bara, fuck it. Det här är ingen kväll där det kommer att bli trevligt. Nu kommer jag berätta exakt vad jag tycker om det här. Det får bära eller brista. Så när Niklas Ide tog emot, och han gör det med sån värme och ändå tonläget att det här kommer att bli en trevlig kväll, men vi kommer också prata om något allvarligt. alltså den är enormt tonsäker. Jag sitter, har nästan panikångest. Alltså, när han ställer första frågan till mig, och sitter Södergren som är trygg, jobbar över 30 år i tv, Djurgårdslegendar, Tre Kronor legendar, också tryggt att ha de här två vid min sida i det läget. Och jag märker på Håkan att det här är ett allvarligt ämne, det här ska vi ta på allvar. Vi hade 4 minuter i körschemat och jag tänkte, det här kommer ta längre tid, men okej, vi börjar prata. Niklas ställer första frågan och jag tittar ner i papprena, det här skriver anteckningar som Erik Grönberg hade sagt till mig, och då börjar jag läsa. Det här är fara med tystnadskulturer. Det skyddar förövare. Och nu känns det som att jag inte kan andas. Alltså det känns som att jag håller på att kvävas. Alltså jag håller på att svimma. Nu är jag tillbaka nästan när jag var,
ja, när du var
18 år och hade blivit för att vakna mitt i natten med panikångest. Så då tänkte jag bara, vad är det de säger? Jag måste ta något djupt andetag. Du vet, jag har varit i Indien och mediterat och gjort så mycket i mitt liv och gjort andningsterapi och allting. Bara ta ett djupt andetag. Så bara, ta ett djupt andetag. Och så börjar jag prata. Och jag bara kommer ur mig. Det här är fruktansvärt. Chicago Blackhawks har de har svikit en lagkamrat. Och det spelarorganisationen har svikit honom. Och spelarna och kaptenen. Och ingen stöttade honom när han blev utsatt för övergrepp. De var mer att de bara skulle cyniskt vinna en titel till. Men de svek en lagkompis som har utsatts för övergrepp. Orden bara forsade ur mig. Det var som att det inte är jag som pratade. Utan bara, det kom som en urkraft i mig. Och sen så vi pratar och Håkan kommer in med jättebra liksom perspektiv. Och Niklas också. Jag pratar mer utifrån känslor. Jag tänker, vad är det som händer? Jag är ju helt, alltså det är, vi har ju alla upplevt det någon gång när man säger ifrån, alltså man har stått längs väggen och man känner bara, jag har fått nog, jag måste säga ifrån. Är det mot mamma eller pappa eller är det mot någon i ett sammanhang när jag bara, jag säger det med risk för att bli utesluten ur det här sammanhanget. Jag gör det. Sen när vi pratar klart och går vidare, då går vi på reklam. Och så tittar jag på Gide. Vad hände? Hur blev det där? Och han bara, jag vet inte, sa han. Och då säger Marielle, som är våran skripta, hon var berörd. Hon jag hörde att hon hade, alltså jätteberörd. Hon så bara, åh vad starkt, vad fint ni berättar. Jag sitter här och blir väldigt berörd. Och det var sån här första sån här, då kanske inte landa helt fel i alla fall. Och efter det, då började det komma, när jag kommer hem tillbaka till hotellrummet efter den sändningen och tittar på min telefon, då har Morgan Alling som har pratat i sådana här frågor, skådespelaren, klippt ihop saker som jag har sagt och lagt ut på sin Instagram och fan vad mäktig du är. Alltså, du har mitt fulla stöd och då tittar jag på det och Petter Barling, kommentator på Discovery, skrev på sin Instagram, det här är i sitt slag de viktigaste 30 sekunder någonsin i sport-tv. Och då han har också klippt ut något när jag hade pratat om mycket som jag hade fått hjälp av Erik Grönberg och Andy Svärd att prata om. För fortfarande var det ju kaos i mig. Jag hade inte lagt något pussel i mig själv. Men då när jag ligger på hotellrummet, Globen är där, jag har dragit för gardinerna, då tänker jag, vad var det Kyle Beach sa egentligen? Och då slår jag igång klippet. Och nu blir jag rörd. Jag pratar om det. Tillbaka till exakt alla de här känslorna av att ha varit instängd i mig själv och all rädsla och smärta och sorg som jag hade gömt i mig själv för att jag hade skydda mig själv och min omgivning för smärtan. Men det hade ju inte gått, det hade ju drivit in mig i missbruk och allting, men att i den stunden bara ligga och skaka och gråta och alltså det var som den djupaste terapisektion jag haft i ensamheten i sängen där. Över 30 år senare kommer känslan. Så jag ligger och kanske en timme och skakar och gråter och allt det som var instängt kommer upp ur källaren och liksom renar på något sätt hela mitt väsen och somnar utmattad, men samtidigt som ett barn, alltså på något sätt som att jag som ett barn somnar vakna på morgonen. Jag har ingen aning om vad klockan är. Jag vet bara att jag tog ett
av en händelse så tog jag ett sent plan hem, så att det var långt på eftermiddagen, så jag vaknade bara, ah, var det så? Alltså med ett enormt lugn, som att jag hade haft ett skav i hela mitt liv, ända som den 18-årsdagen jag utsattes för övergrepp som jag inte bad om hjälp, hade jag haft ett skav i mig själv att något är fel på mig, jag måste göra det och det och det, hänga med, jag måste göra isbad varje dag, jag måste göra Wim Hof Andning, det jag måste göra, jag måste resa till Indien och meditera, jag måste till Holland och göra terapi. Alltså ett evigt sökande, längtan efter egentligen mig själv, att kunna möta mig själv som 18-åring och omfamna det, att det är inte ditt fel.
Exakt.
Jag förstår att du är ledsen, jag förstår att du känner smärta för att du har blivit utsatt för ett övergrepp, och i det läget när jag kunde, tack vare Cal Beach, tack vare alla som har vågat berätta om utsatthet, kunde omfamna mig själv, då blev det som, ah, jag är hemma igen. Jag behöver inte till Indien. Jag behöver bara vara kvar här. Med den jag är. Även med mitt djupaste mörker och min djupaste smärta, så får jag finnas här. Och jag har ingen perfekt kropp. Jag väger något kilo för mycket enligt Instagram-idealen. Det gör ingenting. Bulten får vara här. Och i det läget så ringer jag hem till Yvonne. Och bara, hon bara, det första hon säger bara, vad starkt det blev igår, vad modig du är. Jag bara, jag har också blivit utsatt för övergrepp, så här då. Och då blir hon paff och bara, har du pratat om det i terapin eller? För hon vet ju hur mycket terapi jag har gjort. Hon bara, nej, aldrig. Och jag har haft självmordstankar i mitt liv, och då började jag berätta sånt som jag aldrig hade berättat för någon. Och vi hade ett fint samtal och så gjorde mig klar. Jag tog bort och tittade på Globen och så, åh, vad vacker Globen är. Vi har Avicii Arena, underbara Avicii, det är, som också är, ja, vila i frid, vilken en otroligt känslig och underbar människa, ett geni som, ja, man sprider så mycket kärlek genom sin musik.
Det var som att, du, som att du tar tillbaka Globen,
ja,
där, Erik.
Ja,
ja.
Globen som,
alltså jag ryser.
Men Globen som var, du vet, Globen som var finaste som fanns i en hockeyarena. Det var ju så helt otroligt att komma dit på uppvärmningen ofta. Då sa ledarna, titta ordentligt nu här i taket och kristallkronorna innan matchen, så ni inte åker och beundrar under matchen. För det var ju så enormt ställe att vara där. Det var den finaste salongen i hockeyvärlden, skulle jag säga, på då. Och då hade jag sett Börje Salming och Kenta Nilsson och här, när han kommer fri med John Van Beesbrook och gör den här dragningen, och min lagkompis Johan Strömvall, som var en väldigt fin människa och långt före sin tid och superseriös idrottsman, han avgjorde på en av mina idoler, Grand Fury, där med 6-5 målet. Så Globen hade ju för mig innan övergreppet varit bara liksom kärlek och drömmar. Och det blev då det ställe som blev det mest smärtsamma i mitt liv. Men nu är tillbaka som en... Tänk, varje vecka när vi ska göra Viaplay hockeysändning med NHL, så ja, då bor jag där på Clarion och kan se Globen och känna bara en sån kärlek. Och blev av våran magiska chef på Viaplay, Lotta Folker, inbjuden till Tidernas hockeygala, som var där Börje Salming fick så, ja, rörande och underbara hyllningar tillsammans med sin familj, med Bianca och dottern och hela familjen, att han fick den här enorma kärleken. Exakt. Var ju också i Globen, och då var det, ja, som att vara där och stå och gråta och känna kärleken till Börje, också smärtan, den här ALS vidra sjukdomen, som de som vill kan gå in och stötta ALS, Börje Salmings stiftelse för forskning mot att komma, ja, men forskning mot den sjukdomen då, ALS. Men att vara där, så nu är ju Globen är ju förenat med, och framförallt nu när det heter Avicii Arena, ja, som jag och Yvonne var på Avicii museet för några månader sedan och bara gick runt i 3 timmar och men grät och bara kände den här kärleken och just Avicii, att vara på ytan, vara absolut idol, ja, du har nått till dina drömmars topp, ja, och sen är det här mörkret inombords. Och också den här sökaren Avicii som åkte överallt och letade. Så att på det sättet känner jag beröringspunkten med den här dubbelheten och känna press utifrån att försöka leva upp till andras förväntningar av en. När man egentligen innerst inne bara, kan jag bara få sitta och komponera min musik och vara med människor där jag kan vara mig själv och jag känner kontakt och kärlek. Så hela pusslet som ni säger blev ju på många sätt komplett. Och sen Andis Värld, mentala coachen, han hörde av sig och sa att jag har ombokat alla mina sessioner. Han jobbar ju med superstjärnor som Jesper Bratt och många av mina målvakter som jag har vunnit SM-guld med, har han coachat. Så han kom och satt i 7 timmar.
Han förstod att behövde prata.
Att det behövdes. Det är så fint, Erik. Det är det här som är. Det är så äkta och så fint. Och alltså det som du är just nu. Gör du också. Mm. Alltså det är så livsviktigt för så många unga människor som lyssnar på det här.
Ja, men det... Då sa jag, men tänk på dem. Du har ju flera sessioner. Jag har pratat med alla förstår. Vi tar det senare. Så kom man tidigt på morgonen och körde upp från Malmö. 8 på morgonen. Han precis kramade om Yvonne och Jonathan. För de skulle iväg på skolan och jobb. Och sen satt han med mig. Och då gick vi tillbaka till den gläntan som man säger. Då 18-åringen som blir utsatt för någonting som han kallar det för det förändrade tillståndet, DFT. Att nervsystemet sätts i sån otrolig överlevnad.
Mm.
Och sen så från den dagen så har jag varit så lätttriggad. Alltså vet, hela tiden försökt överprestera och plisa och behaga andra för att inte behöva känna den här smärtan igen.
Man är ju aldrig avslappnad. Liksom.
Aldrig avslappnad. Och så mitt sätt att få en liten fejkad avslappning var ju, som jag sa, alkohol och flyktiga relationer på den tiden. Det har det inte varit på senare tid. Men det pusslet som Ande och jag la då är ju att börja förstå att det är en hälsosam reaktion i en osund situation.
Mm,
alltså min kropp gör ju i det läget, vilket alla som blir utsatta för övergrepp eller gör ju allt för överlevnad.
Mm, exakt. Det blir ett självförsvar.
Det blir ett självförsvar. Mm. Och Andy fick ju mig att förstå det och sen så bearbeta det i den gläntan så att säga för 32 år sedan. Han pratade mycket om för 200 000 år sedan. Då hade du varit en glänta ute på jakt och du hade stött på någonting som var verklig skräck för din överlevnad. Och i det läget antingen kommer du fightas eller så kommer du försöka fly därifrån eller så kommer du frysa helt.
Mm.
Och det som hände för mig var att jag frös helt, alltså det här frozen dorsala nervsystemet, och började förstå att det är därför när jag i hockeysammanhang, jag har haft så svårt att förstå ironi. Ja. Alltså, än idag, du vet. Jag har ju underbara Niklas Ida och Håkan Sörgen. De är ju så hjärtliga och vill ju väl. Men du vet, ibland är de så här lite ironiska och ja, men ger lite så här pikar till mig. Min första reaktion här, oj, han tycker inte om mig. Han försöker skada mig. Men nu kan jag se humorn i det. Och jag pratar med dem. Fan, nu förstår jag varför jag har varit, om man säger, överkänslig och överreagerat. Jag har inte kunnat skilja på vad som är en kärvänlig gliring eller vad som är verkligen de som försöker alltså förstöra för mitt liv och underminera. Och
det är så intressant hur man liksom, alltså,
för kroppen övertolkar, känner ingen skillnad.
Och liksom, men allt för att skydda mig från smärta.
Exakt.
När jag verkligen i den stunden tolka, mitt liv var ju inte, jag riskerar ju inte att dö där på den där britsen.
Nej, men
mitt nervsystem och min tolkning av det i mig själv av den situationen var mitt liv är i fara, nu återstår bara överlevnad dygnet runt, resten av ditt liv, lycka till. Men såklart med hjälp av Andy och Ravi och även Gabor och Mattea, jag förstår mer om sen sak, så det är, nu kommer det ske ett läkande livet ut och jag kommer såklart bli triggad, och eftersom jag exponerar mig i såna här frågor mot mobbning och mot olika nyanser av våld i omklädningsrum. Jag kommer bli en projektionstavla både för enormt mycket kärlek som av er och tack till alla som hör av sig om boken och blir berörd och känner resonans och känner sig inspirerad. Det är ju, och sen blir jag projektionstavla för de som kanske har enorm smärta i sig själva men inte vill ta tag i den och bara vill att vara tyst, nämn inget om det här för du påminner mig om min smärta, du påminner mig om de gånger jag själv har varit förövare och jag vill inte erkänna det, eller de gånger jag själv har varit utsatt. Tillbaka till väggen, var tyst igen. Problemet är bara som till det Paula sa till mig i Efter Fem, du måste fortsätta prata om det här. Ja. Och jag är faktiskt gammal punktrummis i Ebba Blitz. Och nu har jag en The Clash-tröja. Ja. Så den här Clash-tröjan fick jag av Ulf Stenberg som pratar in i Inkila på Storytel.
Aha.
Och han gör det, alltså han är helt underbar människa. Jag har lärt känna honom nu sen han tackar ja. Det var Johan Esk och jag som ville att han skulle prata in den.
Mm.
Och han förstår det här med machokultur. Han förstår det. Han har levt i de kretsarna och förstår vikten av att även vi män måste prata utifrån sårbarhet.
Ja!
Att ja, vi är tuffa och starka. Vi kan bita ihop och kliva fram när det behövs. Men också, vi är sårbara, rädda. Mm. Vi känner också skam. Vi behöver också ibland en kram och ligga i knät och bli omfamnade och läka gamla sår.
Mm.
Vi behöver båda, precis som precis ni kvinnor, som alla vi människor behöver. Och oavsett ålder eller kön. Och vi har alla saker som vi blir triggade av. Och många när vi ska prestera hamnar i det här DFT, det förändrade tillståndet.
Mm.
Börjar andas ytligt.
Exakt.
Mycket blod till magen, händerna 10 grader, sänkt temperatur i händerna,
iskalla fingertoppar,
iskalla fingrar, iskalla fötter, för att vi är redo att springa ifrån,
att dra
ifrån ett hot för 200 000 år sedan.
Ja.
Problemet är att när vi håller på med en sport som kanske kräver fin motorik,
nu får
vi inte ut det vi har tränat på.
Mm.
Men så det är ju underbart att kunna hjälpa människor med det, men vad som är ännu mer magiskt är att kunna möta människor och se dem och förstå att vi har alla våra saker som behöver bli omfamnade och behöver skapa medvetenhet runt hur vi är som människor, för att lite mer kunna slappna av där vi är och känna jag är kanske inte perfekt utifrån ett ideal hur man ska vara, men som jag får faktiskt finnas till och andas och njuta av mitt liv. Och oavsett vem ni är där ute som lyssnar just nu, inklusive oss här inne, vi är ju egentligen mirakel att vi bara är här. Och vad än våra hjärtan drömmer om att göra och hur vi vill uttrycka oss, så länge vi inte skadar andra och gör kriminella handlingar, för så hitta sitt eget sätt att uttrycka sig på. Och även de som gör kriminella handlingar, det är också en längtan efter status. Det är en längtan efter gemenskap.
Exakt.
Det är en längtan efter där under den tuffa ytan att bli älskade. Och i samma stund man börjar omfamna det sig själv och se det, då kanske man kan ibland göra ett annat val. Istället för att slå, stanna upp och krama istället. Eller säga, uttrycka sig utifrån sårbarhet. Uttrycka sig utifrån sina egna behov. Istället för att försöka förgöra dem där utanför sig själv. Så, ja, vi skulle kunna prata länge
där. Så du får komma tillbaka.
Ja, alltså Erik, lova, kan du bara lova oss det? Att du kommer komma tillbaka till Ångestpodden?
Alltså det jag kan säga är att jag kan lova att komma tillbaka precis när ni vill. Men risken är att många lyssnare, oj vad han pratar mycket och det blir för
Nej,
mycket.
Jag tror
det blir för, det blir för mycket snack. Men det, när ni vill kommer jag tillbaka.
Men du ska få sista frågan. Vad inspirerar dig?
Ni inspirerar mig. Tänker jag ägnade hela förmiddagen till att bli inspirerad av er och era gäster. Och det som jag har ju pratat om, många människor som inspirerar. Såklart i min närhet, Yvonne och min sol och Jonathan, våran son, som i början av tonåren, att ha barn är ju att möta sig själv i alla åldrar, ända från att de kommer ut som otroliga mirakel och total närvaro. Ingen skam runt några känslor.
Nej.
Ingen skam runt några behov. Att vara med från första stund där och sen möta dem där de är, 1 år, 5 år, 7 år, första dagen i skolan. Ja. Jag är nervös. Ja, oh, jag vet, det var jag också. Hur känns det i dig när du är nervös? Ja, oh, det är som att jag har fjärilar. Ja, oh, det hade jag också. Och så första matchen. Åh, oh, jag är nervös. Ja, oh, det var jag också. Vet du att Henrik Lundqvist har berättat att han var nervös inför varje match? Var han? Och Börje Salming, han spelade till över, han var 40 år. Han har också sagt att han var nervös. Så nervositeten att man gör sig redo för hela systemet, gör sig redo för att göra en ansträngning, att vara närvarande. Så det är bra. Okej, okay. Det blir ett helt annat förhållningssätt. Ja, ja, ja. Och så möta dem där de är. Det är otrolig inspiration. Ja, men för mig att våga vara i min inre 13-åring och möta Jonathan som nu är 13 år.
Exakt.
Med hans drömmar och längtan och behov. Och förstå att det är hans liv, det är hans drömmar. Och han får leva dem. Wow. Och att som vuxen vara där och stötta och se. Och ibland såklart säga att ja, men, i vår familj, vi har de här reglerna och ramarna. Så innan träning, då är det läxa en kvart. Ja, men det, ja, idag är det kul, för det är matte. Ja, matte är kul. Men det, någon annan dag, då är det hemkunskap. Det är inte lika kul. Ja, men då. Men vi gör det, vi kan göra det tillsammans då. En kvart. Och jag behöver också hemkunskapsläxa. Alltså jag är bra på att diska, men matlagning, så är sallad är min specialitet. Tack och lov Yvonne, hon är otrolig på att laga mat. Men att hjälpas åt då. Och på tal om att inspirera. Alla människor som vågar visa sin mänsklighet och som har vågat följa sitt hjärta. Och jag skulle kunna räkna upp tusentals. Mm. Men det är faktiskt på releasefesten vi hade som var en sån här sagolik, oförglömlig kväll här på förra veckan. Då var det många där hade inspirerat mig på avstånd. Ungefär som ni har gjort. Alltså våga ta ställning i saker. Våga kliva ut från väggen och säga bam, så här. Och det kan vara ju stora frågor, som Olof Lund till exempel, när han ifrågasätter FIFA och sådana saker till men de absolut allra närmaste med Yvonne och Andy, och hela det spektrat av inspiration på avstånd och inspiration i närhet. Det kan jag säga för att avsluta med lite idrottstouch. Ja, att de här absolut tuffaste och bästa som ni ser ute på rinkar och planer, när man träffar dem privat och får närmare relation och verkligen nära där de vågar öppna sig, då visar det sig att de är också rädda för saker. De har också saker i sitt liv som gör dem väldigt ledsna och de gråter. Och så att det vi ser där på ytan, vi kan vara imponerade, och de som är på absolut elitnivå, de är otroligt disciplinerade och imponerande.
Precis.
Och samtidigt har de sina utmaningar utanför, så
det har vi alla.
Väldigt lång svar på din fråga om inspiration, men alla som vågar följa sitt hjärta och visa vem de är bakom fasaderna är för mig extremt inspirerande. Och till och med han Uber-chauffören som kort möte, 5 minuter här, han körde till fel adress så att jag fick springa, men aha, det kan bero på att vi pratade, för att han kom från ett annat land och hade bott i Sverige i 5 år och var tacksam för att vara här. Och vi pratade om, kan du leva på bara Uber? Nej, jag måste ha ett annat jobb också, för det räcker inte. Och han pratade lite om hans liv och då berättade jag att vi skulle hit. Ah, vad spännande och intressant. Så även de här korta mötena.
Jag vet.
Och det var ett 5 minuters möte som blev kanske 6, 7, 8 minuter, för att det blev lite svårt att hitta hit till det här mysiga stället när ni pratar in i. Men det är ju runt oss överallt.
Exakt.
Och vissa människor kommer projicera ut sin smärta på oss. Och ibland måste vi faktiskt säga, vänta, stopp. Det räcker nu. Det lärde mig faktiskt i terapin att Erik, om du inte vill behöver du inte vara andras soptunna.
Nej, fy fan.
Och jag bara, va? Nej, du behöver inte vara andras. Du kan alltid säga, det är inte för givet att du ska vara tillgänglig till alla att komma och bara vräka ur sig hur vilken idiot du är och du förstör. Och bara, utan du kan säga, vänta, stopp. Mm. Varför ska jag ta din skit? Du kan sök hjälp. Ja, det är uppenbart att du mår inte bra. Du har mycket smärta i dig. Sök hjälp, men jag är inte din soptunna. Och det var också en del av att, jag menar, vissa som hör på mig känner, ah, vad fint att han kan prata utifrån sårbarhet och så, men en annan del är ju, den här högra vingen som jag pratar om, att använda ibland, ja, men styrkan och aggressiviteten, för aggressivitet är viktig utifrån att sätta gränser. Och det är väldigt viktigt att förstå också i intima situationer det här med samtycke.
Exakt.
Samtycke när det är sexuellt, att vänta, man kan säga stopp när som helst.
Ja.
Bara stopp, det här känns inget bra. Och då är det stopp. Och det är samma män emellan, samtycke i omklädningsrum när det kommer till våld. Nu kommer jag in på det här blir som en ny podd. Ja. Men grejen att säga, vänta, det här med att slå med handdukar eller dajma varandra, stopp.
Ja, det är inte kul.
Det är inte kul. Jag har inte signat upp för att hålla på med den här idrotten. För det jag vill göra och leva mindre rum ute på rinkarna för att bli dajmad eller slagen.
Så
det är bara att säga stopp.
Mm.
Och om du, inte någon lyssnar på det stopp, nej, men då tar det vidare.
Mm,
prata med en ledare och prata. Så vi behöver verkligen också den delen att säga stopp. Och det vill jag säga att alla ni som blir utsatta, och jag vet själv, jag hade inte resurser att säga stopp när jag blev utsatt för övergrepp. Men jag önskar att någon äldre hade haft det omdömet och karaktären att säga vänta, stopp. Nu räcker det med det här. Och jag kan avsluta bara med en solskenshistoria. Att vi fick en tränare där uppe i Luleå några år efter jag hade blivit inkilad, som kom och sa att det här med inkilning och sån skit, det ska vi upphöra här. Så det fortsatte inte.
Nej.
Drygt ett år senare vann vi det enda guldet som Luleå har vunnit på herrnivå. SM-guld. Damerna är ju otroliga. De har vunnit flera SM-guld. Men alltså det här är 96. Det här är, ja, det är nästan 30 år sedan snart. Men han kommer in, visar ledarskap och säger stopp med det här. Och det som hände då, sammanhållningen vi fick utanför blev mycket bättre.
Ja, såklart.
Ja. Mycket djupare. För nu var det pojkar och män som respekterade varandra på ett annat sätt. Utsatte inte varandra för jävla idiotiska övergrepp för att vidmakthålla någon tradition som bara var skit. Nu kunde vi rikta energin på att verkligen stötta varandra och sen gå ut och göra mirakel tillsammans. Och det blev som sagt ett SM-guld i Luleå där 96 när vi slog Frölunda i en otrolig klassisk finalserie. Och det kan ju bli avslutningen på det här. Att ibland behöver man sätta gränser både för sig själv, och ibland behöver man hjälpa andra att sätta gränser. Och det är ett sätt som gör att vi kan fortsätta våga vara sårbara och flyga med bägge vingarna.
Ja, alltså Erik, att du kom hit är typ det bästa som har hänt på podden.
Ja,
alltså jag är så glad för det.
Tack för att du ville ge stången på den.
Ja, ska vi sluta? Du ska med tåget. Jag vill prata vidare.
Ja, jag vill prata om mig.
Jag får så här att jag är så tacksam att ni finns, och ni betyder så otroligt mycket för många människor. Allt ifrån Ida på 7-Eleven till mig, till alla de här hundratusentals följare ni har. Och jag önskar att ni hade funnits när jag var 14, 15, 16 och började gå från att vara pojke till man, att gå till vuxenvärlden. Så det stöd och det kärlek ni sprider ut över världen genom Ångestpodden, det går ju inte att egentligen i ord förklara hur viktigt det är.
Mm,
för att varje människa som väljer hittar en väg ut från mörkret till ljuset gör det ju värt det så.
Mm.
Jag längtar tills vi ses igen.
Ja, jag
med. Tack!
Tack!
Någonstans ibland, Sofie, så tänker jag att det här inte pågår just nu.
Ja.
Men så, alltså dels att vi har fått så mycket meddelanden, men framförallt det Erik berättar som han har fått till sig i liksom ungdomsrörelserna i vårt älskade förenings-Sverige.
Ja, det är så jävla absurt. Alltså när jag berättade om det här för min familj så var de så här, var det länge sedan då? Mm. Jag bara, alltså Erik sände sig ju ganska länge sedan, men det här pågår än idag och alla vet typ om det.
Exakt.
Det är liksom så här sjuka traditioner som bara ska leva vidare för att det är just traditioner typ, men de är ju, ja, det är fan gräsligt många gånger.
Ja, men liksom hur så här, alltså hela idrottssverige bara ser mellan fingrarna på den enorma machokultur.
Mm.
Men också så det som sker i omklädningsrummen som ju är sexuella övergrepp.
Precis. Ja, tack så jättemycket Erik för att du ville gästa Ångestpodden, för att du skrivit den här boken. Inkilad finns ju att köpa överallt om man köper böcker. Ja, du är så varmt välkommen tillbaka. Vi hann ju typ halvvägs känns det som.
Men jag är så glad för det här avsnittet.
Ja.
Vi har som vanligt nästa vecka. Yes. Då får ni en matig uppdatering från Sveriges riksdag.
Ja, det hoppas jag. Hej då!
Okay.
Podplay.